Dagens evangelietext kommer från Matteus evangeliet kapitel 13, vers 47-50. Och ni ser även siffrorna om ni har den här röda bibeln. Med himmelriket är det också som när man lägger ut ett nät i sjön och får fisk av alla slag i det. När det är fullt drar man upp det på stranden och sätter sig ner och samlar den goda fisken i korgar och kastar bort den dåliga. Så ska det bli vid världens slut. Änglarna ska gå ut och skilja det onda från det rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skära tänder. Så lyder det heliga evangeliet.
Lovad vare du, Kristus.
Varsågod och sitt. Idag är det nyårsafton i kyrkans liv. Jag vet inte om ni känner det, men så är det. Vi avslutar ett kyrkoår och så ska vi gå in i ett nådens år från Herren nästa söndag. Och precis som när vi liksom i vanliga fall firar nyårsafton den 31 december så finns det någonting gott med att liksom sätta punkt. Att göra liksom ett avslut av det året som har gått innan man kliver in i nästa. Och nu är tiden för årskrönikor. Sammanfattningar över året som har gått. Ni kanske inte har läst så många ännu, men de kommer att komma. Årskrönikor, om de så rör sporten eller politiken eller kungafamiljen. De vill göra någon form av liksom sammanfattning och en utvärdering och reflektion över det året som vi precis har varit med om. Och de kan i bästa fall få oss att liksom få syn på vad är det som har gått bra? Vad är det som är värt att vara tacksam över? Men också kanske att erkänna det där som inte riktigt blev som vi hade hoppats. Och jag tänker att den här söndagen, domsöndagen, har lite samma funktion. Vi avslutar kyrkans år med en möjlighet att liksom ställa de där lite utvärderande frågorna. Skarpa frågor som liksom får oss att tänka till. Är det så att vi lever i enlighet med det som vi vill? Är det så att vi står för det där? Att vi lever så som det som vi önskar att vi står för? Och att vi sprider det runt omkring oss som vi hoppas sprida? Men också att påminna oss om den stora bilden. För temat idag är ju Kristi återkomst. Men utgångspunkten är att det är bra att inte bara låta ett år rinna ut i sanden utan att faktiskt stämma av och sätta punkt för att sen liksom kunna se, vill jag ta ut en annan riktning. Men domsöndagen är ju också en utmanande söndag, både för mig som predikant men också för alla oss som läser Bibeln och som liksom får ta del av de här texterna, och det är så starka bilder som målas upp. Och vi kan vara liksom lite ovana vid den typen av starka bilder. Så det är liksom inte så konstigt om man känner när man lyssnar på en sån här text att det, liksom, det bildas någon form av klump i magen. Och så tänker man, vad i hela friden ska det här ta vägen? Men ibland kan det vara så att vi behöver åtminstone en del av oss varnas eller väckas till någon form av vaksamhet för att liksom förstå allvaret. Så är det med klimatkrisen till exempel. För att verkligen ta in innebörden av den här katastrofen som liksom hovrar över oss, så kan vi behöva få upp de här hotbilderna. Och i det här fallet väldigt liksom högst reella hotbilder av vad det är som kan komma. Bilder som säger oss att det vi gör nu, det är på riktigt. Inte för att liksom främst skrämma upp oss. För som ni kanske vet, rädsla har ju ofta liksom en förlamande effekt. Och det kanske inte är det man vill åt. Utan för att hjälpa oss att förstå att det vi gör nu hänger ihop med det som potentiellt händer sen. Och det är samma med domsöndagens bilder. De vill säga oss att det spelar roll vad vi gör nu. Men den här evangelietexten som vi precis hörde läsa så här, den kan ju väcka en hel del obehag. Och det är inte en sån text som jag själv kanske skulle välja att förkunna över. Men nu faller det sig så att kyrkåret ger oss de här texterna. Och den är svårsmält och den är svårtolkad. Och jag hade hellre valt någon av de andra liknelserna som kommer liksom precis innan. För om ni har tittat lite i Matteus kapitel 13 så är det många liknelser som handlar om himmelriket. Hela 7 stycken. Och den som vi hörde idag är kanske den svåraste. Liknelsen om nätet i sjön. Och den och den om ogräset, om ni har läst den. De finns bara i Matteus. Vilket säger någonting. Och det kan väl ändå sägas att Matteus evangelium tar upp det här domsmotivet mer än något annat evangelium. Matteus är ganska krass, det hör vi ju när vi läser. Och hans beskrivning av domen, då är det återkommande det här med åtskiljandet mellan människor. Och det var ju en central del av Israels historia. Skillnaden mellan Israel och andra folk, det var en central del av deras identitet. Så tänkte man om sig själva. Det finns en stor skillnad här. Och följden av en alltför sån stor betoning på vi och dem, det vet vi från historien vad det kan få för effekter. Men med sig in i en sån här textläsning så tänker jag, vi måste alltid ha med oss gudsbilden. Vem är Gud? Det hjälper oss när vi läser. För Gud förblir Gud i domen. Vi behöver ha med oss den stora berättelsen när vi går in i de mindre texterna. Och det står, Herren är nådig och rättfärdig. Vår Gud är barmhärtig. Det är den stora bilden av Gud. Sån är Gud även vid tidens slut. Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och rik på kärlek. Det har vi med oss som någon form av fond när vi läser de här texterna. Och syftet med den här liknelsen i dagens text, det är att ge en bild av himmelriket. Och i texten så står det att med himmelriket är det som när man lägger ut ett nät i sjön och får fisk av alla slag i det. Jesus talar här om en specifik sorts fiskemetod som var självklar för dem som lyssnade då. Där man kastar ut ett gigantiskt nät som är flera 100 meter långt och som har tyngd i botten och flöten där uppe. Och som bildar någon liksom flytande vägg i vattnet. Så man sen liksom mellan 2 fiskelag fiskar genom att liksom dra upp det här på stranden. Och det är ett lite chansartat sätt att fiska på. För det fastnar lite vad som helst i det här nätet. Vi kan bara stanna vid den bilden en liten stund. För det som sägs var att Guds rike, alltså himmelriket, är som det där väldigt stora nätet som fångar in det mesta. fiskar av alla dess slag. Så det handlar inte om en smal inbjudan, utan tvärtom, det här är för alla. Det är inte några få utvalda, utan alla får möjlighet att komma med. Så är det när vi förkunnar budskapet om Guds rike. Det är för alla. Det utelämnar ingen enda, utan alla fångas in i det här otroligt breda gudsrikesnätet. Men sen kommer det som ska hända vid tidens slut. Och det finns det ju jättemycket att säga. Och jag har slitit mitt hår den här veckan, ska ni veta. Men en viktig poäng, det är att det är änglarnas uppgift att skilja mellan rättfärdiga och onda. Det är inte fiskarnas uppgift och därmed inte heller vår uppgift. Vi kastar ut näten, de här gigantiska näten som fångar in människor, och det är människor av alla dess slag. Vi bjuder in dem in i Guds rike. Att höra de goda nyheterna, och sen är det inte vår uppgift att skilja människor åt. Vi ska göra vår uppgift och sen lämna resten till Gud. Och det är viktigt att stryka under det, för vi kan lätt hamna i att vi gör det som inte är vår uppgift. Nämligen att skilja människor åt. Men dock så är ju det där åtskiljandet något skrämmande. Och det är där liksom budskapet på något sätt ändå ställs på sin spets. Och om det nu kommer att ske någon form av uppdelning på det här sättet, så är det enda jag vet att det är Gud ensam som har kunskap om vilka som tillhör de goda fiskarna. Och jag kan inte räkna mig som en av dem. Så tur är det att det är inte vi som ska fälla domen. Utan det överlämnar vi åt Gud. Men sen skulle man också kunna tolka texten som att skiljelinjen inte går mellan människor, utan att den går inom människor, rätt igenom. För det är ju sällan så att en människa bara är det ena eller bara är det andra. Vi är ju ganska mycket både och, om vi är ärliga mot oss själva. Och det där skiljandet mellan det goda och det onda inom oss är en del i processen att mer och mer återspegla Gud. Den Gud som älskar oss och den här världen helt villkorslöst. För ingen av oss vet vad som händer på domens dag. Vi vet inte om alla kommer igenom. Vi kan bara liksom innerligt hoppas det. Våga hoppas att alla människor till slut blir frigivna. Och en del texter verkar stödja en sån hållning. Andra texter talar mer om någon form av dubbel utgång. Men det vi vet, det är att ingen undkommer domen. Straffet uteblir av nåd. Om vi håller isär straff och dom, så straffet uteblir av nåd. Men ingen undkommer domen. Domen utreds inte, utan vi behöver alla prövas som i eld. Och elden förtär inte människan, utan bränner bort det onda i människan. Kyrkofadern Didymos skrev: denna eld förtär, men inte varelser, utan särskilda betingelser och vanor. Vi kommer renas i elden för att liksom få fram guldet inom oss. Och vi kanske helst liksom vill gömma och glömma allt det där av liksom misstag eller felsteg, för att vi anar att när våra liv blir synliga på det där sättet som vi tänker oss att domen innebär. När vi ser konsekvensen av våra gärningar. När vi ser konsekvensen av våra liksom val och beslut. Så kanske vi anar att det kanske inte bara är vackert det vi ser. Men det är den mänskliga erfarenheten. att vi gör inte alltid det goda som vi vill. Utan tvärtom så faller vi ganska ofta i fällan att göra det onda som vi inte vill. Och att vara småbarnsförälder gör en smärtsamt påmind om det i stort och smått på daglig basis. Men poängen med domen är inte att skrämma oss och göra oss rädda för Gud, utan domen är Guds sätt att ta itu med ondskan i världen. Domen visar att Gud är brydd över orättvisor och förtryck. Det är inte bara något som slätas över, utan Gud bryr sig om människors lidande. Gud bryr sig om människors behov av upprättelse. Och många av oss här är väldigt förskonade. Vi vet inte hur den typen av lidande ser ut. Men vi kan nog ändå många av oss känna någon form av liksom helig vrede väckas inom oss. När vi ser en mamma sitta med en liksäck i sin famn och vagga och kyssa den döda kropp som är hennes lilla barn. Jag vet inte om ni har sett det i klippet. Det kommer från liksom det kriget som just nu pågår. Men då liksom, det väcks någonting inom en som man känner att världen ska få lov att se ut på det här sättet. Det är bara för mycket. Och tänk då att det är den typen av vrede över sakernas liksom fruktansvärda tillstånd i den här världen som gör att Gud tar itu med ondskan. Och det är bara om vi tror att Gud kommer ta tag i all den här skiten som vi hela tiden ser runt omkring oss. Det är då vi har något verkligt hopp om att Gud kommer att ställa allt till rätta. Det handlar inte om att Gud liksom ska rensa upp bland vilka som har lyckats leva upp till någon form av moralisk standard och vilka som inte har gjort det. Utan det handlar om att Gud ska ta itu med de problem som vi alltid har längtat efter att Gud ska ta itu med. Men den här texten i Matteusevangeliet, den är liksom inramad mellan de här texterna som också finns i kyrkåret. Hesekiel 47 och första Korinterbrevet 15. Och där får vi den övergripande bilden av vart är vi på väg någonstans. För det finns ett mål med historien. Och de här två texterna ger oss två olika bilder för det där målet. Och när vi läser de texterna så ska man kanske inte tänka att de ger alla detaljer om hur liksom allting kommer att bli i slutet. Men de ger oss någon form av liksom aning om framtidsvisionen. Det som vi väntar när Kristus kommer åter. Så nu ska vi läsa Hesekiel 47. Och vi läser inte hela texten utan vi läser 7-9 och sen 12. Då jag kom tillbaka såg jag att det växte tätt med träd längs flodens båda stränder. Han sa till mig, detta vatten flyter genom landet österut, strömmar ner i Jordandalen och rinner sedan ut i havet så att det salta vattnet där blir friskt. Där floden rinner ut ska det vimla av liv i vattnet. Fisk ska finnas i överflöd. Där detta vatten rinner ut blir allt vatten friskt. Där floden rinner ut kan allt leva. Och sen vers 12. Längs floden ut med båda stränderna ska alla slags fruktträd växa. Deras blad ska aldrig vissna och deras frukt aldrig ta slut. Varje månad bär de ny frukt till de får sitt vatten från helgedomen. Deras frukt ska ge föda och deras blad läkedom. Så Gud visar profeten Hesekiel en bild över hur vatten flödar från templet. Och templet var ju den plats där Gud fanns. Guds närvaro. Vi skulle kunna säga Guds rike. Och vattnet flödar ut från templet ner i den här Jordandalen och sen ut i Döda havet. Där det inte finns något liv överhuvudtaget för att det är så salt. Men det stod, där detta vatten rinner ut blir allt vatten friskt. Där vattnet rinner fram längs med den här floden så växer det fruktträd som bär frukt varje månad. Och vars blad aldrig vissnar. Den här liksom, platsen där Guds himmelrikes flod rinner ut. Där kan allt leva. Och det här är en bild om vart vi är på väg. Om vad det är vi väntar när Jesus kommer tillbaka. Och sen så kompletteras den här bilden då med första Korinterbrevet 15. Och vi läser några rader där. Sidan 825. Vi läser vers 24-28. Sedan kommer slutet när han överlämnar riket åt Gud Fadern. Då har han förintat varje välde och varje makt och varje kraft. Ty han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Den sista fienden som förintas är döden. Ty allt har han lagt under sina fötter. När det heter att allt är lagt under honom är naturligtvis den undantagen som har lagt allt under honom. Alltså Fadern. Men när allt har lagts under honom ska sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom. Så att Gud blir allt överallt. Så Jesus kommer att lägga allt under sig. Han vinner över allt mörker, över alla makter och alla krafter som vi kämpar så förtvivlat med i den här världen. Allt lägger han under sig, också döden, den sista fienden som förintas. Och vi kan liksom höra samklangen med Uppenbarelsebokens ord där det står, döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var är borta. Och i den här samverkan som Paulus ju beskriver här, som man kan säga jättemycket om, men det är liksom han målar upp ett samarbete mellan sonen och fadern så att till slut Gud blir allt överallt. Kristus ska bli allt och i alla. Det är målet. Och här har vi liksom den stora berättelsen som har ett väldigt tydligt mål. Där Gud leder allt mot ett gott slut. Och i det här skeendet så är vi också inplacerade. Vi är på väg mot en tid då Jesus kommer åter i barmhärtighet och rättfärdighet. Med frid och fred för hela mänskligheten och hela skapelsen. Då, när vi går genom tiden, så ska Gud bli allt överallt. Så mitt i allt allvar som den här dagen ändå för med sig så ryms det också någonting som är på riktigt värt att fira och som är värt att sätta sitt hopp till. Amen.